En lek med eld av Peter Robinson. Den 19 juli. Jag var inne på tredje sömntabletten och andra glaset whisky när han knackade på dörren. Varför jag ens brydde mig om att öppna vet jag inte. Jag hade funnit mig i mitt öde och ordnat så att jag skulle lämna världen lugnt och smärtfritt och ingen skulle sörja min bortgång. Beethovens pastoralsymfoni spelade på stereon. Mest därför att jag såg en film en gång om ett framtida samhälle där en man kommer till sjukhuset för avlivning och man visar filmbilder av bäckar, vattenfall och skogar på väggarna och pastoralsymfonin spelar i bakgrunden. Jag kan inte säga att den betydde något särskilt för mig, men det lät trevligt som ackompanjemang till regnets ändlösa trummande på mitt illa medfarna tak. Jag antar att det där med att man öppnar dörren när det knackar nästan är som en reflex, en automatisk reaktion, ungefär som ett nervöst tics. Man svarar när telefon ringer. När någon knackar på dörren, särskilt när det händer så sällan som i min isolerade värld, går man och ser efter vem det är. Jag gjorde i alla fall det. Och där stod han, lika prydligt klädd som alltid i sin Hugo Boss-kostym under ett svart paraply och med en flaska i sin lediga hand. Trots att jag inte sett honom på 20 år och ljuset var svagt kände jag genast igen honom. Får jag komma in, frågade han och log sitt typiska charmiga leende. Det regnar som om andra syndafloden har börjat. Jag tror att jag bara steg åt sidan, helt mållös, medan han fällde ihop paraplyet. Jag kan ha vinglat en aning. Av alla människor måste han ha varit den jag minst av allt räknat med att få se igen. Om jag nu trott att jag skulle få se någon mer överhuvudtaget. Han lutade sig fram, steg in, och jag såg att hans ögon genast registrerade allt som de alltid gjort. Det var ännu ett karaktärsdrag hos honom som jag mindes. Förmågan att omedelbart ta till sig all information och tolka den rätt. I samma ögonblick som han fick syn på en var hans ögon överallt. Till och med i ens själ. Och efter bara några sekunder visste han allt. Det brukade göra mig dödsförskräckt samtidigt som det fascinerade mig. Jag hade naturligtvis inte brytt mig om att gömma whisken och tabletterna. Allt hände så snabbt, men han sa ingenting, inte då. Han ställde paraplyet mot väggen, där det droppade på den luggslitna mattan, och slog sig ner. Jag satte mig mitt emot honom, men jag hade redan börjat bli luddig i huvudet och kunde inte komma på något att säga. Det var en varm sommarkväll och den kraftiga regnskuren gjorde luftfuktigheten ännu högre. Jag kände hur svetten bröt fram och hur illamåendet började ge sig till känna. Men själv såg han lika sval och lugn ut som vanligt. Inga svettdroppar där inte. Du ser ut som fan, sa han. Hårda tider? Ja, ungefär, mumlade jag. Han var omväxlande skarp och suddig. Rummet snurrade och golvet hävde sig som ett skepp i storm. Okej, det här är i alla fall din lyckodag, fortsatte han. Jag har ett litet jobb åt dig, ganska lönsamt med för den delen. Låg risk, hög avkastning. Jag tror du kommer att gilla det. Men jag ser att du inte är i form för att diskutera detaljerna just nu, men det kan vänta ett tag. Jag tror att jag nickade. Men det var ett stort misstag. Rummet snurrade hejdlöst och jag kände hur maginnehållet var på väg upp i halsen. Jag såg honom resa sig och luta sig fram mot mig. Och hur han ens kunde hålla sig på benen trots att golvet krängde och gungade övergick mitt förstånd. Sedan överväldigades jag av yrseln och medvetslösheten. Och jag kände hans fasta grepp runt min arm när jag började falla ur soffan. Han stannade i 2 dygn och jag gav honom allt. Han lyssnade tålmodigt till min berättelse utan kommentar.